Röster.
Dagens programledare är Tony.
Dina röster i vardagen.
Dagens programledare är Tony.
Ja, hej och välkomna till dagens fontänbubbel. Allt är aktuella som vi brukar säga. Vi har ett litet... Alltså, det händer mycket nu i världen här med corona och sånt. Och därför har vi bestämt oss för att inte ta upp det. Vi tänkte ta upp ett annat ämne som ligger oss varmt om hjärtat här på fontänhuset. Och det är lite grann... Alltså man, alla har sin livshistoria. Man berättar lite om vad som har hänt under livet. Vad som kan ha... orsakat ens problem, en trauma eller någonting. Det kan vara något ärftligt. Det kan vara en diagnos som man får sent i livet eller tidigt i livet. Alla har sin egen historia. Och jag har ju haft erfarenhet av mig i ett projekt där man hjälper till att starta fontänhus i Sverige. Och där har jag märkt att sådana här historier ger ett jättestort intryck på folk när man berättar vad som har hänt i ens liv. Och varje historia är unik på sitt vis, men har många likheter också. Jag kommer att köra det, efter det här så kör vi en låt. Så kommer jag köra min historia efter det. Så sätter jag lite normen på hur det kan låta när man så här, och tidpunkterna. Alltså att man inte kör för långa tider för så många som möjligt ska komma upp. Så då kör vi en låt då. Ja, yeah, det var Heart of Glass med Blondie. Och det är inte flickan i gruppen som heter Blondie, utan hon heter Deborah Harry. Gruppen heter Blondie. Vi snackar om det här med livshistorier. Jag tänkte dra lite ur min. Jag växte upp med föräldrar som var alkoholister. Det var ett evigt supande. Varenda helg och ofta vardagar också. Julafton visste man att förmiddagen var det julafton, eftermiddagen var de fulla. Jag har fått köra och handla sprit hos langare till dem från jag var 9 års ålder. Jag har i princip fått klara mig själv sedan jag var 4 i stora delar. Fixa mat och sånt själv. Det är ju inte så lämpligt för barn ju, och råka ut för sådana. Det hände massa andra saker som jag inte vill gå in på. Men jag klarar ju mig ändå trots, alltså jag hade ju sådana här perioder med olika skov av uppåttänkande och närotänkande depressioner och hypomani hela tiden. Men jag visste inte vad det var och de var lättare att motstå när man var ung. För att man kunde lätt distraheras av andra saker när man var yngre. Men någon gång hinner det i fatten. Så när jag jobbade senast jag jobbade som hjärt-lungmaskinstillverkare och service för hjärt-lungmaskiner. Och då var jag igång med rätt mycket. Jag hade en period där jag hade mycket som hände i mitt liv då. Jag hade en skilsmässa sen två syskon som dog och det hände inom 9 månader. Så det var rätt tajt. Och vi män brukar ju sluta, alltså för att undvika att tänka på det så jobbar vi istället. Så jag jobbar i princip varje vaken timme tills jag rasar ihop efter 5 år. Jag hade en 5 års lång hypomantid och egentligen manitid. Där jag i princip bara sov och jobbade. Jag hade inte ens kontakt med mina barn då. Och jag är väldigt barnkär så det var jättejobbig tid. Sen när jag då kände att jag inte kunde hålla den nivån som kravet på mitt jobb var ju att jag skulle göra ett perfekt jobb. Och när jag kände att jag inte klarade av det längre, då gick jag in till psyket och la in mig. Och då var jag ett vrak. Jag var inte människa alls. Och jag har faktiskt inte blivit som jag var innan sen dess. Och det är över 20 år sedan. Och vet inte ens om jag kommer dit. Men jag ska försöka komma så nära man kan. För 7 år sedan så var jag på Aleris och gick där. Och där var det en kurator som tipsade mig om någonting som hette Fontänhuset. Och, för de hade ju provat det mesta och ingenting fungerar. Jag är ett hopplöst fall tydligen. Men då tänkte de att det kan få vara någonting för mig. Så jag gick ju hit med henne. Och vi gick runt och tittade och sånt. Och jag tänkte att vad ska jag göra, ett hus fullt med knäppjökar? Det var ju mina egna fördomar ju. Det visade sig så jag började gå hit då 1 eller 2 gånger i veckan för man visste inte vad det var och sånt. Men så kom man mer och mer in i det. Och så visade sig att det är vanligt folk som är och med samma fel och brister som jag har. Alltså inga alls. Och fantastiska människor allihopa. Alla från sina förutsättningar men ändå många likheter. Och hade det inte varit för Fontänhuset så hade jag förmodligen inte levt idag. Även om jag har mått väldigt dåligt även under tiden jag har varit här. Men jag har klarat mig igenom det och mycket hjälp från Fontänhuset, både anställda och medlemmar. Nu senast jag låg inne, det är väl 4 år sedan tror jag. Jag skaffade en katt efter det. Och efter det har jag inte varit inlagd för hur ska det gå med henne. Så man får inte katter med sig det tror jag. Men hon ger mig mycket. Och jag är egentligen hundmänniska. Men det gick bra med katt också. Jag har ju blivit mer och mer delaktig i saker. Jag är ju sånt som gärna lägger mig i rätt mycket. Och kastar mig in i allting. Så jag har ju varit i köket. Och jag har varit i trädgården. Och jag har varit i redaktionen. Och jag är på podden. Och jag är på ett projekt som hjälper andra hus. Eller andra städer att starta fontänhus. Och ja, lägger mig i allting i stort sett. Jag springer kring och låtsas som jag är chef här. Bara jag får inte betalt för det. Men det är ungefär så som jag ser det på Fontänhuset. Att det har gjort under för mig. Och jag är väldigt positiv. Det borde finnas i varenda stad i Sverige. Varenda by nästan. Så det är väldigt roligt att jag hörde nu i veckan att Eslöv, Hör och Hörby har funderingar på att starta ett Fontänhus som ska komma hit och då blev vi någon slags fäderhus för dem. Så det ska bli spännande. Det var min historia. Ungefär så kan det se ut. Jag vet inte, jag klockar inte tiden exakt men några minuter, 4-5 minuter kanske. Så det är inte för långt men ändå en givande. Tack så mycket. Kör vi en låt. Ja, det var punkrocker med teddybears. Vi pratar om det här med livshistoria och sånt. Jag berättar precis min. Jag vet inte om ni noterade att det var inte mycket känslor i det när jag pratade. Och det beror på att skulle jag blandat in känslor när jag ska göra uppgifter och sånt, så hade det inte blivit någonting gjort. Så det har man tränat på rätt mycket. Vi har en klippa här som alltid kommer upp och vill prata. Roger, du har lite synpunkter på detta eller du vill berätta?
Ja, jag heter... Hör ni mig här? Jag heter Roger Klang och jag kan börja med att berätta en historia som talar lite grann för resten av min historia som barn. Och det har lite att göra med alkoholism också. Min pappa var alkoholist. Mm. Han blev det i den vevan när mina föräldrar skilde sig. Mycket. Då var jag väl 12-13 år. Och jag kommer ihåg att när jag sov över hos honom, så han hade, kunde visserligen fixa mat till oss, men han tog oss ofta till Meriten vid Ulrikedal där han bodde då, han studerade.
Det var innan McDonalds fanns.
Det var det nog, ja. Meriten hette det stället som alla åkte till och så. Och då kunde han köpa korv. Köpa korv. Och till oss. Så här, ja. Okej, så. En gång kommer jag ihåg när jag sov över hos honom så sa han, jag går ut ikväll, sa han. Sen när jag skulle på kvällen sa han, så ska du gå ut? Ja, han sa, jag ska ut på krogen eller något sånt där. Så gjorde han det då. Och så gick jag och la mig och så kom han inte hem på kvällen. Utan han kom inte hem alls den natten. Så jag var livrädd, så jag gick ut på stan och sökte efter honom och frågade folk. Har du sett min pappa? Han ser ut så och så och så liksom.
Kommer du ihåg hur gammal du var ungefär?
12, 13, 12, någonting sånt.
Mitt i natten.
Ja, och så ringde han dagen efter och sa att jag sovit över hos en tjej då. Han hade ganska lätt för damerna, så han hade sovit över hos en kvinna. Och det visste ju inte jag då, men jag sa ingenting till han. Men det är sent som sätter spår. Men det var inte så alltid, men just den gången var det det.
Det är just de gånger som sätter spår.
Ja, det är det. Och så jag tänkte, jag berättar ofta om min livshistoria. Jag gjorde det på socialpsykiatrins dag. Berättade jag om min livshistoria, om ni var på den kanske? Någon här?
Det var säkert någon som var här. Ja. Jag var inte själv då.
Nej, då...
Du berättade någonting här också på någon... Var det någon podd eller vad var det?
Jo, det var det säkert. Jag tänker inte berätta min sjukdomshistoria, så här, hur det kom till sig innan jag fick vård och när jag var bostadslös och sådana saker. Det är inte någonting jag vill berätta idag. Jag kan berätta det. Jag har berättat det på socialpsykiatrins dag också. Men jag skulle berätta en sak som precis när jag blev sjuk... Det här var i början av 1990-talet. Det var i maj 1990, jag vet det fortfarande, för då började jag höra röster. Jag tolkar inte som att höra röster, men det var någonting som var i huvudet. Och jag började samla tidningar, Sydsvenskan framförallt, och la i garderoben. Jag läste dem och studerade dem. Och jag var helt övertygad, och är jag än idag, om att regeringen var en maffia. Och jag försökte tolka ut varför de gjorde som de gjorde och så. Och sen efter ett tag, några månader, så träffade jag en norrman som var väldigt konstig. Jag träffade honom på puben, jag tog kontakten med honom och så. Men han var konstig, han verkade inte vara intresserad av att umgås och sådär. Utan han ville mer ha igenom en agenda. Han till exempel ville ha med mig till en konstskola i Skagen. Och han tyckte att jag skulle gå där av någon anledning. Och så sa han att en dag att han var noga att peka ut radion. Jag hade min radio, sa han. När jag kom hem till honom första gången. Och så enda gången också. Så en dag så sa han, jag skulle vilja sova över hos dig. För de ska renovera min lägenhet. Kan jag sova en vecka hos dig? Och jag sa, ja visst. Så jag litade inte på honom riktigt, men jag släppte in honom. Och jag låste ju dörren till sovrummet varje kväll då innan jag skulle somna, paranoid som bara den. Och han var lite konstig. Jag en dag när han var på jobbet, han jobbade nere på Papegojlyckans ålderdomshem eller äldreboende. Så jag gick igenom hans resväska och tittade vad han hade. Mm. För jag var så paranoid. Jag trodde att han hade en kamera eller mikrofon. Jag vet inte, någonting sånt där. Och han hade, allting var snyggt ihopvikt. Jättesnyggt ihopvikt och så. Och sen, det enda han hade var underkläder, skjortor och någon byxa eller så. Och sen hade han en liten syl med trä, samma färg som det var i mina lister. Med träflis och så i sylen. Och jag frikade ut, så jag la tillbaka allting så snyggt jag kunde. Och sen när han kom hem till efter jobbet så sa, du ska ut härifrån nu, sa jag. Någonting sånt. Och han lämnade då. Och då åkte jag, då hade jag fått socialbidrag för jag hade inte kunnat behålla mitt jobb. Jag var konstig att prata på jobbet och så. Öppet, det var en restaurang, så det var inte så bra. Så jag kunde inte behålla mitt jobb, jag kunde inte behålla min bostad, men det var först senare. Men jag fick socialbidrag på 15 000 för att jag skulle ordna upp min situation. Men jag köpte tågbiljetter för alltihopa och skulle skaka av mig förföljare. Jag åkte genom hela Sverige, alltså upp mot Uppsala till, och åkte tvärs och kors och så här och hoppade av för att skaka av mig förföljare.
Ja.
Och jag åkte upp till Muske, örlogsbasen, och där hade Must har alltså sin bas där, om man säger så. Ja. Det är militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Så jag gick in där och så sa jag, jag är något stort på spåren, sa jag. Och jag skrev något väldigt osammanhängande, konstigt till dem och lämnade lapp. Och sen så körde de mig genom den här långa tunneln som många ser som en James Bond-filmen. Den här långa tunneln. På väg ut därifrån. Sen gick jag och styrketränade, för jag gjorde det på den tiden. Precis utanför Muske. Och sen så åkte jag hem. Och så där, när jag var hemma så tände jag inte ljuset på en vecka. För de skulle inte veta att jag var hemma då.
Wow.
Det är rätt så...
Ja, det är jobbigt och sånt. För dig, i det läget är du på allvar.
Det är ju det. Ja. Det är ju fullständigt allvar. Ja. Jag har ju fått medicin sen dess, och jag vet ju att det kanske var något skumt med den här killen då. Men norrmannen. Men de sa att på den tiden, och de säger det idag också, att Sverige var en lekstuga för främmande agenter eller spioner, om man ska säga. Eller så här, som har agendor i Sverige. Just när det är turbulens i samhället, va?
Så. Vi får tänka på det lite. Sen vill jag att du efter låten berättar lite om vad Fontänhuset har gjort för att du ska må bättre.
Ja, visst.
Ja, det var en Stones-låt som heter Beast of Burden, fast det var Bette Midler som sjöng den. Det är faktiskt Stones som har skrivit den, eller Mick Jagger är det väl. Jag tänkte på den under låten här, att ibland när man är i en sån situation som du var då, så är det ju någon sån här vag, suddig figur som jagaren, tycker man. Man har inte riktigt grepp om vad det är för någon. Hade du någon sån upplevelse, eller du var någon specifik person du tänkte på? Eller?
Det var ingen specifik person, men kanske en specifik grupp av människor. Det kunde vara utländska agenter. Ett tag när jag hade varit på Musk så trodde jag att det var Must själva som förföljde mig. Och så trodde jag att det var regeringen. Och sen var det Gud och djävulen inblandat i det också. Ja. Så att det var en väldig röra. Och ja. Det
är ju så att det är rörigt i huvudet då, i sådana lägen, så det är väldigt svårt att få liksom någon logik i det ju.
Men du kanske vill jag ska berätta någonting om hur Fontänhuset har hjälpt mig. Jag känner mig mer normal när jag går till Fontänhuset jämfört med när jag går till Arbetscentrum.
Ja.
Jag tycker bättre om modellen Fontänhuset än modellen Arbetscentrum, som ju är kommunens förvaringsställe eller vad man
ska arbetscentrum säga. Arbetscentrum är dessutom så att där kan du inte bara gå in utan där måste du gå via socialen. Eller?
Just det, socialförvaltningen som, ja. Som behovsprövar då liksom. Men jag tycker att Fontänhuset har gett mig mycket. Det, jag trivs med människorna här. Jag har alltid rört mig i vänsterkretsar. Ja. Jag är inte vänster själv. Men jag har alltid rört mig. Jag var på Smålands nation när jag var ung och sådana saker. Jag har alltid trivts bra med sådana människor. Fast de inte tänker som jag. Och jag vet inte varför. Jag har ingen aning. Jag kan inte svara.
Tycker om att diskutera. Och
antagligen, jag vet inte. Men jag diskuterar inte så mycket. Jag brukar inte säga så. Alltså, många lägger fram vad de tycker och tänker. Och jag svarar inte. Och så är det ofta. Ja. Men det, jag trivs här. Och ja. Jag tycker att jag har en meningsfull sysselsättning. Jag kan göra vad jag vill när jag vill. Och då gör man ju ofta mer när man inte måste.
Ja. Innan du gick hit, var det mycket att du isolerade dig och satt hemma själv? Eller?
Jag hade ju arbetscentrum.
Du hade det?
Ja. Ja. Nu har jag bara det en dag i veckan. Så ja. Nu är jag här 2 eller 3 dagar i veckan. Så.
Ja. Ja. Ja, tack så mycket Roger.
Det tack ska du ha.
Väldigt intressant att höra din historia. En applåd för Roger. Nu gör jag skåning, men jag tycker vi tar lite från Frösön, tänkte jag. Jag hör lite vad som har hänt där uppe. Kanske inte det senaste tiden, men förr i tiden. För länge sedan, när tomten var ung. Hej Maria.
Hallå. Ja.
Du har så lite att berätta om din...
Ja, det finns mycket att säga. Det finns ju en hel del likheter nu i och för sig då med vad du och Roger har sagt om det här med alkoholism då.
Roten till allt ont.
Nej, men mamma var ju det, eller blev ju det. Mm. Men det är historia som jag ser det nu. Och, men det var väldigt kaotiskt och otryggt kan man väl säga i alla fall. Och jag tror själv, om jag nu överhuvudtaget ska fundera så mycket på varför jag har fått min sjukdom, det och psykisk ohälsa, det, jag tror det är en blandning av arv och miljö, om man säger så. Mm. Det tror jag.
Ständiga frågan.
Ja, för jag fick ju min diagnos väldigt sent. Det var 17 år sedan och det är inte så. Med tanke på att jag har mått dåligt stort sett sedan tonåren. Så.
Det blev en aha-upplevelse.
Ja, det blev en, både en chock och en befrielse på samma gång liksom.
Ja.
Och när jag tänkte mer fokusera på att berätta om vad jag tycker när jag äntligen hittade hit ja. På Fontänhuset då. Som jag gjorde för drygt 8 år sedan. Och det, jag levde ett väldigt isolerat liv då sedan några år. Och självförtroende och självkänslan var ju fullständigt nere i skoskaften. Och det blir det ju om man bara går hemma och vänder på dygnet, gjorde jag, åt inget bra. Och jag mådde rent ut sagt väldigt dåligt. Men så hittade jag ju hit via någonting jag läste i en tidning att det fanns. Som ett sällskap begav jag mig hit. Och det kan jag ju se nu efteråt så har ju varit totalt avgörande för mig. Jag tror inte heller att jag hade levt idag. Om det inte vore för Fontänhuset. Och det är ingen överdrift, det är nog mer... Så krasst är det. Och jag har fått så mycket i form av allt ifrån goda vanor, bättre vanor, större ordning på dygnsrytmen, goda vänner. Jag har byggt upp mig själv. Jag har hittat mig själv igen på något sätt. För att jag kände inte igen mig själv ett tag när jag mådde som sämst. Men jag har känt att jag har blivit så mycket starkare. Även om jag har mina dammperioder, för det har jag. Även uppåt för den delen. Så har jag grunden byggts upp. Och får göra det hela tiden också. För här finns det liksom utmaningar. Som jag tror alla vi människor behöver i. Större eller mindre mängd. Mm. Så att, ja.
Ja, det är ju väldigt intressant det här med att din historia... Det är ju väldigt annorlunda än min på ett sätt. Men det är ju rätt mycket likhet. Alkoholism lär ju, eller verkar ju vara ett stort problem för många av oss. Att vi har växt upp med det.
Ja. Det,
Du kände också att du fick, liksom blev vuxen fort?
Ja, vi är fem syskon då, men jag är mitt ändå. Men jag blev mamma till mamma av någon anledning. Jag tog på mig väldigt mycket själv av liksom att fixa och dona hemma så att mamma skulle liksom bli glad. Och så. Och det är ju inte bra, va? För man växer ju upp för fort.
Gjorde du för att mamma skulle bli glad?
Ja, det kommer jag ihåg att jag tänkte. För mamma arbetade ju då inom psykiatrin faktiskt. Ja. Och jag minns att när hon jobbade kväll så blev hon så glad om vi hade bytt om och till pyjamasar och fixa fika och såna här saker. Och. Mm. Ja.
Jag gjorde sånt för att annars blev det ingenting gjort.
Nej.
Men du vet, jag brukar säga att du har många bra minnen från din mamma. Så hon hade ju inte bara så något mörkt över sig.
Ja, men det är helt sant. Nu var det många år sedan mamma dog då. Endast 58 år gammal, men samtidigt en nyktra mamma, för hon var ju faktiskt inte onykter jämt. Det är min förebild, hur konstigt den kan låta. Men mamma var en väldigt stark människa och hon gick sin egen väg och hon stod för sina åsikter. Hon var väldigt fördomsfri och ja, jag tyckte om mycket hos mamma. Så att det så är det.
Ja, det är faktiskt bara man har den synen att man kan se både det mörka och det ljusa hos människor.
Ja.
Jag har lite svårt att se det ljusa i mina föräldrar, men det är som jag är kanske. Vi tackar så mycket för det. En stor applåd för Maria.
Tack.
Så kör vi en låt innan vi tar upp nästa som ska tala. Ja, det var Teenage Kicks med Undertones. Vi kör lite sån här diskussioner om våra livshistorier. Mycket intressanta historier, var en unik. Men ändå så lika. Vi har Martin här som vill berätta lite om sin historia.
Ja, precis. Jag bor på Nöbbelöv, så att jag har gått på skolan på Lerbäcksskolan som ligger här bredvid högstadieskolan och gymnasiet här i Lund på Polhemskolan också. Och mellan 2001 till 2006 så läste jag 2 år på teknisk och ekonomi 4 och så nästan dubbelexamen. Viktigt, man kan tänka är bra så här, men det blev också en väldigt stressig period i mitt liv. Så 2006 så gick jag in i väggen med mycket problem att sova. Sen så hade jag olika jobb och så. Men ja, jag kände hela tiden liksom att jag halkade efter, för att jag under perioder hade jag svårt att sova och hänga med. Så här. Jag orkade liksom inte engagera mig i saker och ting. Och, ja.
Hade du så många barn här i Lund med akademiska föräldrar, hade du press hemifrån om att du skulle studera?
Ja, mina föräldrar är inte akademiker.
Nej.
Nej, det var,
men
det var,
du hade ingen press hemifrån då? Nej.
Ja, sen så för 3 år sedan ungefär så började jag prata med psykologer på psykiatrin, och sen så för 1,5 år sedan så blev jag rekommenderad att gå till Fontänhuset av en arbetsterapeut inom psykiatrin. Så nu har jag varit här 1,5 år.
Ja.
Och jag tycker Fontänhuset, det ger en meningsfull vardag som gör mycket.
Ja, tillhör du någon enhet här som du brukar vara på?
Alltså, jag är lite överallt.
Ja, ja. En allt i allo.
Ja, precis.
Hoppar in där det behövs.
Ja.
Det är bra, det är sådana behövs. Det är det som är det fina här. Alla passar in på något vis. Man anpassar arbetsuppgifterna till personen istället för många gånger gör man tvärtom. Annat positivt, nu fiskar jag lite här. Jag har fått ord om Matilda att fiska efter positiva saker. Nej, men det är även socialt. Gör du också det som jag gör, alltså isolerar dig och ligger på soffan och mår skit när du är dålig?
Jo, alltså det är bra att gå hit. Det är bra att ha någonting att göra varje dag. Jag är inte här varje dag, men en tre dagar i veckan ungefär.
Får lite struktur på
det. Blir, det blir lite långtråkigt att vara hemma och titta på tv.
Och så. Ja, sen socialt är det, man träffar människor och pratar och sånt. Så det är ju trevligt. Tack så mycket Martin. Stor applåd. Har vi någon mer som vill gå upp och prata här? Göran hade inte något. Nej. Det här med livshistoria, som jag sa, så är ju, många gånger så är det föräldrar som har behandlat en dåligt på ett eller annat sätt. Våld, kränkningar, det behöver inte vara mellan partnerna, utan det kan vara mot barnen också. Sådana saker skapar ju väldigt traumatiska känslor för det. För som barn så har man svårt för att förstå varför en vuxen människa kan göra så mot en. Och man får väldigt svårt att lita på vuxna människor. Det är ingen vuxen människa man kan lita på, märker man. Och en annan sak som jag tänkte på när jag var det, från föräldrarna så fick man ofta höra att säg ingenting till någon annan, till exempel socialen eller något annat, för då kommer de att ta barnen ifrån oss. Och det var man ju jätterädd för, så man sa aldrig någonting. Så jag hade långt upp i åren väldigt svårt att prata med myndighetspersoner. För det var något skrämmande för en. Trodde man att det var fortfarande, men det är det inte. De är där för att hjälpa dig. Även om det finns skräckexempel där också. Vi kör en låt och funderar lite på det. Fundera gärna om det är någon som vill komma upp och dölja sin historia här. Ja, det var en gammal 70-talsklassiker, Son of My Father med Chicory Tip, en tysk grupp. Jag tänkte det här med när man är uppväxt så, som jag och många andra här. Jag lovar mig själv i tonåren att om och när jag får barn så ska de inte växa upp så som jag har gjort. Jag har tre barn och de har inte växt upp som jag gjort. Jag har, när de var små så drack jag i princip aldrig. Det var väldigt sällan. Jag var speciellt noga med julafton. Det skulle inte drickas en droppe i julafton. Nej, mer händer det att jag tar en och annan drink. Men det, jag är försiktig med det. Det är farligt, särskilt när man har det igen. Jag har också lite där, många säger att har man den genen då trillar man själv också dit. Jag är väldigt noga på att aldrig trilla dit på sådana saker. Jag tänker mer att jag ska ha ett normalt förhållande till alkohol. Inget konstigt, inget laddat. Mina barn ska inte ha något laddat. Kommer det fram en flaska vodka på bordet, nu ska de reagera samma sak som jag sätter fram en liter mjölk. Alltså inte alls. Och jag vet ju hur jag reagerar när det kom fram sprit på bordet hemma. Då blev det ju att, ja, då vet man. Då blir det fighting och polisen kommer och hälsar på. Och en massa bekymmer. Eventuellt blev bägge inlåsta, så fick man själv ordna någonting. För det var inga fallskärmar där på något sätt att man ser till så barnen klarar sig. Och när det gäller det här med att barnen tar ifrån dem, det skulle ha hänt för länge sedan egentligen. Att de tog oss därifrån, för det var ingen lämplig miljö för barn att växa upp i. Det är Det var inte så vanligt då på den tiden att de tog barnen, men de skulle nog gjort det oftare. För jag vet ju att det fanns fler kompisar än jag som hade det sånt liknande hemma. Det har också fått till följd att jag har väldigt svårt att se barn som far illa. Det tar mig väldigt hårt. Jag får ett sug i magen när man ser att barn far illa. Särskilt om det är föräldrar som är jävligt klantiga och dumma och fula. Jag kommer ihåg ett år så var det ju sån lundaspel här. Både handboll och basket. Ett år var det en förälder, en pappa, som hade varit ful i princip hela veckan och skämt ut sig som fan och blivit inlöst på polisen och allt möjligt. Det måste känns hemskt för den pojken ju. Det är alltid värre när det kommer offentligt som ute bland folk. Hemma där jag växte upp så var det ju jätteviktigt att hålla en fasad utåt så att det verkade som det var bra. Men så är det. Jag kan inte göra någonting åt idag. Jag har fått en hjärna att tänka mig så att jag behöver liksom inte skylla på det för att jag själv ska bära mig illa åt. Tycker jag. Jag vet att jag har en bror som tycker annorlunda. Han vill gärna skylla på sin uppväxt inte fort det är någonting. Men det gör aldrig jag. Vi fortsätter med en låt. Det börjar närma sig slutet här. Vi kör på en låt. Ja, det var Torn in My Side med Eurythmics, ytterligare en klassiker. När ni hör sådana klassiker kan ni ge er tusan på att det är jag som har valt den. Jag är så gammal nämligen. Vi har snackat lite om livshistorier. Det är ju något som inte alla vill prata om. Man tycker man har gått vidare. Man försöker att koppla bort det, eller kanske helt enkelt inte vill berätta vad man har varit med om. Så jag beundrar dem som har varit uppe och pratat. Det är inte så lätt att göra det. Det kan också väcka väldigt mycket känslor hos en som gör väldigt ont. Jag har sett många exempel på det när man varit ute och hört folk. Jag har väckt känslor både hos publiken och hos den som pratar. Men det är intressant att höra tycker jag. Och jag tycker sådana här historier, som detta programmet, det skulle man använt till när man söker sponsorer och sånt, att de kommer och lyssnar på, eller de får lyssna på sånt här. Och de får lyssna på vad Fontänhuset betyder för folk. Och inser att det inte bara pengar det handlar om, utan det är faktiskt ett människovärde och en livssituation som blir så mycket bättre med hjälp av Fontänhuset. Jag tackar alla som varit uppe. Det var Roger som var uppe, det var Maria och Martin. Och sen var det ingen mer där. Nej. Vi tackar också dagens tekniker, Mattias S. Nu fungerar tekniken jättebra. Vi har kört in det. Nu släpper vi inte in Per fler gånger. Vi kör en sista låt och vi tackar för idag. Tack så mycket. Done it all.